Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi varmt välkomna till måndagens avsnitt av Big Six med mig Jesper Hoffman och givetvis Björn Jonsson på plats. Hur är läget?
Jo, det är bra. Kul att klubbfotbollen är igång igen och även om det var lite märkligt så att det var liksom ett smatterband av Premier League-matcher i lördags och så var det bara en match igår. Söndag. Men det passade mig ganska bra. Då kunde jag gå på Stockholmsderbyt och kolla, även om man kanske ångrade sig rent om man tittade på spelet. Det var så himla tråkigt. Och så kunde man komma hem sen och kolla Aston Villa och West Ham. Och så har vi en måndagsmatch då i Tottenham fulla. Men det var också väldigt kul tycker jag att vi fick så fin respons på Jonas Olsson avsnittet.
Verkligen.
Det var som vi hade förra månaden.
Det var ett bra avsnitt att lyssna till kan jag tänka mig. Och väldigt trevligt för oss att spela in. Jonas är ju otroligt trevlig att sitta i en studio med. Han är ödmjuk och bjussig med anekdoter och givetvis bra koll i sin roll som expert på Viaplay. Så vi hoppas att han vill komma tillbaka senare under året och vi ska väl försöka få till.
Det sa han när jag träffade honom i lördags.
Ja.
Alltså, jag kom utan att jag frågade. Så jag kommer gärna
trevligt
tillbaka.
Ja, nej, men det var väldigt trevligt. Han kände som att han trivdes. Och det är väl ett bra grepp under landslagsuppehållen då. Då är det inte lika mycket fotboll att prata om. Så det ska vi försöka fortsätta med. Jonas får gärna komma och ytterligare gäster då från Viaplay. Vi sitter båda här och kollar på tabellen. Nu ska ju Spurs spela ikväll då mot Fulham där vi väl, ja, Spurs är ju stora favoriter så den matchen vinner de nog. Men annars, innan den matchen spelas så ser vi att det är 2 poäng som skiljer ettan Man City då mot 5:an Aston Villa, vilket ju känns väldigt kul.
Ja, jag tycker den här säsongen, vi har ju pratat om det tidigare, men den blir nästan bara roligare och roligare om man tittar i toppen och hur spännande det är. Och ja, vi kommer ju prata en del Aston Villa senare, men det är en väldigt rolig tabell och City är ju inte så överlägsna som man väl kanske trodde att de skulle vara. Jag trodde nog ändå inför säsongen att står vi här efter 9-10 omgångar så har nog redan sitter gjort ett litet ryck.
Ja.
Och det är det inte, så det är väldigt kul.
Jag brukar säga när man pratar allsvensk fotboll, det känns ju som sagt att det är en annan galax. Ja. Det är en annan sport nästan. Ja. Ja. Men där brukar man säga att så här, när Malmö har ett dåligt år, ja, men då ska mitt kära AIK försöka passa på att ta guldet. Så blir det ju tyvärr alldeles för sällan så att AIK just tar det. Men det tror jag att de andra lagen känner då, kanske att det här är året när City har tappat lite spelare, haft lite skador och att man har chansen. Och jag tänker väl att vi ger väl oss in på matcherna och så tar vi lite nyheter inbakat i just matcherna. Och vi börjar väl med den matchen som drog igång allting. Återigen då, Liverpool igång med en 13-30-fight efter ett landslagsuppehåll. Eller 12:30 då, lokal tid. Och det är ju såklart irriterat och jag förstår dem verkligen. Men det var nog inte svårt att tagga till där eftersom det var inte. Jo, det är rivalen, men det är på något sätt ändå inte någon konkurrent då. Det är väldigt stor skillnad mellan de här två klubbarna. Och Everton har ju ett uselt facit just på Anfield. Jag noterade dock att Klopp gick ut och sa att nu fick vi Diaz från start. Och han var ju väldigt pigg. Det känns som att det är en spelare också som han är lätt i kroppen och han har inga problem att spela många matcher på kort tid. Men de hade tydligen sett till med flighterna att de hade fått hem sina spelare tidigare än vid tidigare landslagsuppehåll. Så de hade fått lämna sina landslagsläger och kommit till träningen ganska snabbt då. Mm. Vilket ju såklart underlättar. Men det var ett derby. Den här gången tror jag att alltså Everton, det man har pratat om när det kommer till Everton den här säsongen, det är ju att man är väl där man ska vara i tabellen om man ser till förhandstipsen. Men kollar man på då expected goals så ser man att Everton har haft väldigt svårt att göra mål på alla lägen man har skapat. Och jag fick lite känslan här i matchinledningen här att det var ett Everton som trodde på det mer offensivt. Att man kanske fått lite energi av det. Att vi är lite mer... Sen är det ingen fantastisk offensiv fotboll. Det är inte att man ser Brighton, en imponerande uppspelsfas längs backen. Och sen att man kommer med fart med flera spelare. Utan det är ju den långa bollen och så skarven. Och så fyller man på med aggressiva, tunga spelare. Men det var ju nästan så här... Det var ju sjukt för att den första... Innan matchen förstörs då, vi kommer till det i form av det röda kortet, så är det ju ett Liverpool som känns lite sömnigt, men de hotar ju Everton på omställningar. Och det trodde jag aldrig att vi skulle få se. Alltså, att Everton skulle vara så, fylla på med så mycket spelare, framförallt då på fasta situationer, som gjorde att Liverpool var nästan, ja men de var ju, fick ju övertag på omställningar, vilket gjorde att det var väldigt farligt. Men Everton lyckades ändå reda ut de anfallen. Men sen då, så väljer ju Ashley Young att förstöra det här för sin klubb. Två solklara gula kort. Och det är så urbota korkat.
Ja, och de kommer så pass tidigt också. Och det... Alltså jag hatar ju röda kort. Ja. För att de förstör ju matcher. Så det är liksom... Ja, förutsättningar förändras så totalt. Och här är det ju... Det finns ju inte så att domaren kan göra någonting annat än att visa det gula. Och det andra gula. Och det, jag tycker dels att det är Diaz, va, som har bollen. Och hur han gör ett litet dryck och sen täcker han bollen med foten. Och vet att där kommer bara Ashley Young här. Då tar han min fot. Och det är precis det jag gör. Och det är klart att Ashley Young, som är, vad är han, 38?
Ja.
Det är klart att han inte hänger med i det här.
Nej.
Alltså det är ju en risk man tar när man tar in en rutinerad spelare som med det fina CV:t han har, men... Han håller ju såklart inte längre för Premier League.
Nej, och vi såg ett annat sorgligt framträdande i form av James Milner, tycker jag. Som fick agera högerback mot City lite senare under lördagen. Nej, men det är som du säger. Man då, det finns en tro, och jag är inte förvånad att Dyche väljer att tro på rutinen i det här fallet. Att Ashley Young ska kunna hålla koll på energifyllda Luis Diaz. Men de har ju Nathan Patterson som högerback där. Och jag är helt övertygad om att han hade... gjort det betydligt bättre. Det är ju inte svårt att lyckas bättre än att hålla sig på banan efter 40 minuter. För att jag tror ju att Liverpool hade vunnit med 11 mot 11 också. Men det var en period där Liverpool började ta över matchen. Men ändå som att liksom, det var inga galna lägen som de hade. Och Everton med hyfsad kontroll fram till det här kortet. Men sen är det ju bara, liksom, bara en tidsfråga. Innan 1-0 målet ska komma. Även om det tog längre tid än vad man kanske trodde när det röda visades.
Och det är väl lite sådär som de här derbyna kan se ut. Så jag vet att Klopp har ju bara förlorat ett Merseyderby. Men och just de här tidiga matcherna. Att det kan bli att det inte är lika påkopplat. Inte lika elektriskt på läktaren och på planen.
Nej.
Men absolut. Men som du sa med Everton. Just, jag vet att Premier League presenterade de där expected goals-siffrorna. Så att hade man, de visade poängen inför omgång 9 och hade man konverterat expected goals till poäng, så är det ju Everton som har störst differens då. Så att de hade ju legat betydligt här. Men det vet jag att vi pratade mycket om i de här premiärerna mot var det Fulham och Wolves när de smattrade på. Nu är Calvert-Lewin tillbaka, så tänker man att jag tycker Everton ändå visar att jämför med de andra bottenlagen. Så är de ju ändå, det finns ju någonting där.
Sen
är inte truppen superbra.
Nej, det är
men,
inte.
Men det finns ju ändå en del, förutom om vi tar bort Ashley Young, så finns det ändå en del bra spelare i det här laget.
Ja, men jag håller med. Och den är inte jätte, det är ingen liksom framtidsidé, John Dyche. Det är inte någon framtidsfotboll han står för. Men det är ändå en idé hur man ska försvara sig och hur man ska ta sig till anfall, och tittar man hur återigen, så i fjol så hade man nog fortsatt känt att det här kan bli väldigt, väldigt jobbigt att hänga kvar. Men så som vi har med de här tre bedrövliga nykomlingarna hittills och ytterligare ett Bournemouth där som har ganska så kämpigt i säsongsinledningen, så ska absolut det här räcka till då. Tar vi hemmalaget Liverpool, så tycker jag att de för varje match någonstans ändå visar saker som gör att man tror mer och mer på dem. Jag vill inte liksom gå hela vägen och säga att det här blir en... att de är med i titelrace i 38 omgångar. Jag vill se dem mot City. City. Jag vill se dem mot Arsenal för att liksom bedöma deras fulla potential. De förlorade ju mot Spurs. Sen vet vi alla hur domaren betedde sig i den matchen. Men jag vill se dem i lite mer topplagsmatcher. Men jag tycker ändå att de har gjort det här på ett imponerande sätt. Nu är de lite sömniga inledningsvis. De får ju hjälp av det röda kortet som är, alltså såklart, men de får hjälp av Ashley Young, så ska jag säga. Men jag tycker att det är mycket i det här laget som är bra. Och framförallt av mittfältet som de har bytt ut och som växer för varje match. Och Salah är ju... det är bara att lyfta på hatten för denna målmaskinen då. Så det är en konstant i Premier League de senaste... Det är väl sjätte säsongen som han tror jag verkar här. Och ja, vi tyckte ju att Liverpool borde tagit pengarna som det pratades om. Och jag tycker väl fortfarande det. Alltså så här, på kort sikt så hade det ju slagit oerhört mot Liverpool. Och det är ju till stor del...
Ja, de hade inte varit där uppe.
Nej, det hade de nog inte varit. Då hade de nog haft några poäng mindre såklart. Även om kanske en ersättare klivit in och kunnat göra skillnad. Och andra tar kliv i en sån... Det är en sån förändring, men Salah har ju betytt så mycket för det här laget och han är inte fantastisk. Det är ju lite roligt med Salah. Han i vissa matcher så är han väldigt involverad och spelar fram och skapar lägen på egen hand som han ibland då bränner lägen. Att han är lite ofokuserad, att han inte är klinisk i avsluten. I den här matchen så är han inte särskilt involverad, men han får straffen som han bombar in och det har inte varit givet för han har bränt lite straffar tidigare. Och sen då, så den här otroliga omställningen där David Núñez släpper den väldigt fint till Salah och på ett tillslag bara bombar in den i Pickfords vänstra hörn. Det är en styrka att han hela tiden levererar. Sen tycker jag att Núñez kommer in och visar på att han är bättre i år. Han kommer vara nyttig för Liverpool. Nu vill man bara se honom spela lite mer. För jag tycker att han ska vara given i den där trion. Sen kanske han inte ska spela varje match. Men mycket mer speltid ska han få. Men han har haft lite skavanker. Kom tillbaka sent. Men gjorde ju ett bra landslagsuppehåll med 1+1 mot Brasilien. Så att han är en bättre spelare i år. Och med Diaz, Núñez och Salah så är det en jäkligt jobbig trio att möta. Jota gör en bra match. Och han kommer bli jättenyttig. Och Gakpo kommer bli nyttig. De har ju verkligen en fin... konkurrenssituation där som de kommer få användning av alla i och med att de spelar många matcher i Europa League också. Men Liverpool har bredden, de har spetsen. Det är väl frågetecknet om defensiven håller när det ska mötas, när man möter riktigt bra lag. Men säsongstarten då med 6 vinster, 2 oavgjorda och då är det väl Brighton borta som är en av dem där och Chelsea borta. Det är ändå 2 tuffa bortamatcher. Och så Spurs. Absolut. Då. Så att man har vunnit det man ska göra och snart kliver man väl in. Jag har ju trevliga matcher. Det är Forest härnäst och sen lite Luton och annat. Men sen är det City och United. Det är väl inget jättesvårt motstånd för dagen kanske. Men det är ändå en derby, en match med derbykaraktär. Och sen ska man väl även möta Arsenal. Så att efter det så vill man bedöma dem. Men de har ju slagit Aston Villa här på hemmaplan också. Som vi är väldigt imponerade av.
Ja, nej, precis. 25 november så möter man Manchester City. Det blir ett häftigt test.
Jag tror Liverpool gärna hade mött dem nu.
Ja,
eller hur?
Ja, verkligen.
Alltså City känns inte klockrena för dagen. Men det är kanske bra timing när vi kommer dit också.
Dock är det efter ett landslagsuppehåll.
Ja, just, och 30. Och det var tydligen av säkerhetsskäl.
Ja, exakt. Det kan ju vara så ibland också faktiskt. Det ska man ha med sig. Det är inte bara TV-bolagen som bestämmer och sådär. Men det blir häftigt. Men absolut, det kommer ju vara en rolig säsong där för Liverpool. Även om de inte är i Champions League då.
Ja, 16-0 spelades det ju väldigt många matcher. Jag konstaterade att Newcastle vinner på nytt väldigt komfortabelt. De har gjort flest mål i ligan, 24 mål. Och det är en otrolig spridning på de där målskyttarna också.
Ja.
Isak börjar på bänken här, han led väl fortfarande av lite... känningar, ja, han hoppar in så att han är väl frisk. Man har ju inte tränat så mycket vad det verkar.
Nej, precis.
Under landslagsuppehållet. Så då får Wilson starta och han gör ju alltid mål när han spelar. Men sen så finns det ju andra målskyttar att ta av där. Det är Longstaff och det är Gordon och allt vad de heter i den där offensiven. Så att det är 24 kassar från Newcastle och det är en väldigt underhållande fotboll. Och Palace som har gjort en ganska bra säsongsinledning. De har ju, och framförallt släppt in väldigt lite mål. Så de har släppt in 11 mål på 9 matcher. Och då är alltså 4 av dessa mot just Newcastle. Men det är inte lätt att åka till St. James' Park. Man kan ju tänka så här, efter ett landslagsuppehåll. Det är Dortmund i Champions League här i veckan. Att det är ett Newcastle som kanske inte har fullt batteri, men de bara blåser på.
Nej, och jag menar, förra säsongen så var ju Newcastle väldigt stabila bakåt. Och det fortsätter de ju vara. Och nu tycker jag att de har utvecklat offensiven. Och en spelare som kanske inte har fått så stora rubriker, i alla fall inte här i Sverige än, är ju Anthony Gordon, som värvade för ett år sedan. Han är ju en riktig klassspelare.
Ja.
Och det är just att de visar att de har Isak på bänken här, som du säger, inte tränat så mycket i veckan. Och då har de mycket alternativ. Visst, det är ju ett ganska tacksamt motstånd ändå. Men att de fullständigt körde ju över Crystal Palace här. Och att de har så mycket olika valmöjligheter. Sen har det ju varit en vecka som också har präglats av Tonalis case vad gäller illegal betting då, som ska ha, som Newcastle alltså då inte hade information om när de värvade honom under tiden i Italien, där han alltså utreds av italienska åklagare och italienska fotbollsförbundet. Och det var allt att döma. Hans agent har ju bekräftat att han har ett spelberoende, och av allt att döma så kommer det ju en lång avstängning här. Sen är bara frågan när den kommer. Och jag vet att Eddie Howe pratade på presskonferensen, han var ju väldigt liksom, han tog det liksom humanistiska perspektivet. Han pratade om Tonali som haft en väldigt tuffa veckor här. Och, men han tar det på helt rätt sätt. Han bröstar det, han vill göra rätt för sig, han samarbetar. Men det är en ung kille som har flyttat från Italien till England med allt vad det innebär. Och det är viktigt att vi som klubb stöttar honom och hans familj där. Så det är uppenbart att det här är något som är väldigt jobbigt. Tonali fick sitta på bänken här. Han är ju tillgänglig fortfarande. Ja. Och de kommer ju använda honom. Men att där blir det intressant att se. Det här är ju ändå, vi pratar alltså den dyraste italienska spelaren någonsin. Alltså att lämna i Italien. Och det är ju en viktig spelare för Newcastle. Så får vi se vad straffet blir. Det kan ju bli upp mot ett år som man blir avstängd. Och hur det påverkar. Det var ju redan rykte nu i veckan att Newcastle ska gå efter Calvin Phillips. Och men de kommer nog behöva hitta en ersättare.
Om det blir något år här.
Om de ska vara med och slåss i Champions League. Och även i toppen i Premier League.
Och där vet vi att Italien är ganska stränga i sina straff också. De ser inte mellan fingrarna här. Och man undrar ju, ja, det kanske är konspiratoriskt, jag vet inte. Men man undrar ju varför Milan så gärna ville släppa Tonali. Så fast det var ju ett otroligt bud också, ska jag säga. Alltså mycket pengar. Men det blir jag inte förvånad om det sker någon form av rättslig process här också i samband med det från Newcastle sida. För det är ju verkligen, det är ju såklart väldigt fint att Eddie Howe pratar i termer som du nämner om att det är ju väldigt synd om Tonali, för det är ett missbruk. Vi kan sitta här och undra varför en så förmögen framgångsrik fotbollsspelare väljer att spela pengar på sina egna fotbollsmatcher. Det är ju
för reglerna är ju glasklara. Ja. Alltså då är det någonstans att så här, jag är visst, i vissa andra fall kan man ju raljera över att fotbollsspelare inte alltid är de skarpaste knivarna i lådan, men här verkar det ju handla om ett spelberoende, och då finns det ju inte liksom något logiskt tänkande bakom. Så att, och där det finns ju ett annat perspektiv, alltså i liksom, vi hade ju Ivan Toney fallet och samtidigt som arenorna exploateras med bettingreklam. Det finns ju ett klipp när han går ut och applåderar publiken och får stöd, och överallt är det liksom bettingreklam överallt, och det finns ju i alla delar av samhället.
Ja, så att, så är det. Vi hoppas att han får hjälp, att han kommer tillbaka till fotbollsplanen då, när han har fått sitt straff, som vi tror då kan bli ganska så saftigt då. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Kalle, du, ditt Chelsea, de har det ju ganska tufft i verkligheten nu. Och då undrar jag, hur går det för dem i din FC 24-karriär?
Ja, men tackar som frågar. Där går det bättre faktiskt. Jag har till och med lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nia, tror det eller ej.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. Det mår du bara skit av. FC 24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du, Kalle, som har makten i spelet.
Så är det verkligen, och just Vinicius Junior ser ju sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar på spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare. De ringde inte direkt till oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, det var väl tur det. Vi får snacka om spelet istället, där är vi mer betrodda.
Ja, och en till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till Premier League och Champions League och ungefär 30 ligor därtill. Allsvenskan inkluderat.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i Premier League då, förutom Haaland?
Ja, det måste ju vara någon i Chelsea, va?
Nej, inte direkt.
Nej.
De Bruyne är det faktiskt. Och han har ju faktiskt 91 i totalbetyg, precis som Haaland.
Ja, det ska han verkligen ha också.
Ja, det är bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six. Men Newcastle som klubb mår ju ändå fortsatt väldigt bra. Jag vill också lyfta fram den här Jacob Murphy. Jag tror vi har pratat om honom i Big Six tidigare. Mm. Men det är, jag tycker det är mäktigt när spelare som... Men liksom, tittar man på hans CV så har han ju aldrig liksom lyckats fullt ut i någon klubb han har varit i. Han värvades i Newcastle 2017. Det var ju såklart ett annat typ av Newcastle då. Men han åkte på en utlåning 19 till West Brom. Och sen åkte han till Sheffield Wednesday. Så han har varit liksom i Championship och vänt. Men nu då, när alla miljarder har kommit in. Och man tror att Newcastle ska byta ut hela laget. Och bara ta in stjärnor. Nej, men då är det Jacob Murphy som startar här. Och gör 1+2. Och är liksom bättre än någonsin. 28 år gammal. Jag tycker det är otroligt häftigt. Och hur bra det kan bli när en tränare får välja sina spelare utifrån sitt system. Och där är också varför Gordon... Nej, men jag undrade också, varför lägger man så mycket pengar på honom? Gnuggade ju på i Everton och stack ut i det pisslaget.
Ja.
Men komma då när, till ett Newcastle som ska lägga i nästa växel. Nej, men det visar sig vara klockrent. För det är en spelare som jobbar stenhårt. Men som också faktiskt har kvalitet i sista tredjedelen. Så att jag är oerhört imponerad av allt som Newcastle gör.
Ja, och även en sån som Joel Linton som plockades från Hoffenheim. Nu har han varit ganska länge i Newcastle, ska sägas. Men där man under de första 2-3 säsongerna kände väl att... det här blir väl aldrig någonting. Och, sen, och det säger en del om Eddie Howe också. Han har ju verkligen utvecklat många av de här spelarna. För det är ju fortfarande inte ett lag fyllt av världsstjärnor och massa affischnamn. Men att de fortsätter leverera på den här nivån, det är imponerande.
Dortmund i veckan då, i Champions League. Viktig match för dem. Står ju på 4 poäng hemmaplan. Och vi såg hur bra de var mot PSG. Vi väntar väl oss Isak från start här då, tror jag. I alla de större matcherna så tror jag att Isak startar. Och han är säkert sugen på att släcka sin gamla klubb. Men den stora matchen 16-0-0. Det var ju ändå mästaren mot lärjungen ändå, va? Pep Guardiola mot Roberto De Zerbi. Och det var en match som kändes avgjord ganska tidigt i den första halvleken. Med tanke på att City kom ut och var väldigt bra. Ett Brighton när man tittade på startelvan. Och så undrade hur man skulle få ihop det där. Det är ju typ 2 försvarsspelare i det där laget. Och man ska vara helt ärlig. Och man ska gå igenom spelare för spelare. För ja, jag vet att James Milner har ju väl skolats om till någon form av högerback. Men i grunden är han ju faktiskt ingen högerback. Och Solly March fick spela vänsterback. Gick ut skadad sen också. Vilket ju är oroväckande. Men det är väldigt offensivt riktat Brighton. Och de fortsätter att få en hel del skador också. Danny Welbeck är utskadad. Och som sagt... Solly March, det var ju visserligen väldigt sent då som han klev ut. Men ja, det var ett City som började väldigt bra. Det var ju bästa tänkbara lag, vill jag nog ändå påstå. Ja. Och det vill jag nog påstå att det är, för en som jag blir imponerad av och som är bra i den här matchen står ju för en assist första mål. Det är ju fortsatt Doku då, som har verkligen gett Jack Grealish konkurrens. Och det blir inte lätt för Grealish att ta sig tillbaka in i den här elvan.
Nej, det är märkligt. Vi har ju varit inne på det lite där efter den här trippelsäsongen och så bra som han var. Att nu bara förpassas till bänken.
Ja, nej men han går ju... Då kan han börja få lite ordning på avslutsfoten där också. Det är väl lite det som man saknar. Ja. Då blir det väldigt jobbigt.
Men... Samtidigt tacksamt för Pep att veta att han har Jack Grealish. För det är en lång säsong och de kommer ju gå efter trippen igen. Och samtidigt också det här, jag menar, det enda orosmolnet för City, det är ju just det här att de vann trippen. Mm. Alltså smyger in sig en mättnad. Och att då få in nyförvärv som Doky. Alvarez får liksom, det här blir någonstans hans genombrottssäsong. Du har Guardiol på vänsterbacken. Att, att ändå förändra lite i startelvan är ju ganska smart. Mm. Och det ger ju effekt. Men, nej, men jag är väldigt imponerad av Doky och hur snabbt han har kommit in i Premier League. På andra sidan är, måste jag säga, alltså, vi pratade om det här när Foden hade en jättefin insats i början på säsongen. Och att det här skulle bli hans säsong. Där är man ju så här långt. Lite besviken. Jag hade förväntat mig mer. För han har ju fått chanserna.
Ja, men han får ju mycket mer speltid i år. Men det är också för att City har ju inte lika många alternativ offensivt nu då. Med, alltså, De Bruyne out så behöver de ju någon kreativ kraft. De har inte Mahrez i år. Som jag tror hade fått väldigt mycket speltid den här säsongen. Gündogan finns inte där på det centrala mittfältet. Så det är definitivt ett svagare sitter rent offensivt. Och då måste Foden spela. Och jag tycker att man kan förvänta sig lite mer utav honom. Han blixar till men slarvas rätt mycket också. Och en stor anledning till då varför Haaland inte gör lika mycket mål. Det är att han, i den här matchen kommer han inte till jättemånga lägen heller. För att han har inte så mycket offensiva spelare som kan slå den där avgörande passningen till honom just nu. Jag tycker att Brighton har ganska god kontroll på honom. Sen gör ju Haaland ett väldigt fint första mål. Men jag tycker att City, de gör en ganska svag andra halvlek här. När man tror att de ska stänga matchen och kanske gå för ett 3-0-mål. Så är det snarare Brighton då som gör 2-1. Ansu Fati kommer in. Och det blir lite där på ribban. Vi har dessutom Akanji som står för en svag insats. Dels på målet men också då så blir han utvisad här i slutet. Så att det var lite skakigt. Men viktig trea såklart för City. Efter att man har förlorat 2 matcher på ganska kort tid.
Ja, nej, men de har ju varit en liten formsvacka. Man kan ju enkelt förklara med att avsaknaden av Rodri har lett till de här mindre bra insatserna. Men det är ju inte ändå det här City som går och slaktar som är seriellt övermäktigt.
Nej.
Och det är ju ändå intressant. Men med Haaland, han har gjort 9 mål nu i ligan på 9 matcher. Och det är ju mer än godkänt såklart. Men jag kollade, om man jämför då med den här helt osannolika fjolårssäsongen. Så vid den här tidpunkten efter 9 matcher stod han på 14 ligan.
Ja. Mm. Han sladdade lite och inga mål i Champions League heller.
Nej.
Vilket är ju hans turnering. Och då har de ju mött hans favoritmotstånd Leipzig och dessutom då Röda Stjärna.
Men herregud, han leder skytteligan. 9 på 9 är ju väldigt, väldigt bra.
Precis. Var lite tjafs här för slutsignalen också. Haaland gick ut på sociala medier och lackade på norsk press då, att de hade ju gått ut och sagt braut i bråket. Men det vill han ju själv inte prata om.
Alltså, det finns lite störningsmoment.
Ja, kanske lite störningsmoment där. Men också så här med City. Jag tyckte att de gör de ju alltid på en säsong. Det är alla lag. Mindre bra insatser såklart.
Ja.
Men de har inte riktigt fått de här fullträffarna i år.
Nej.
Alltså, får vi se om de tar fram det då när de ska möta Liverpool. Mm. Men Arsenal var ju en blek insats och nu har de ju Manchester Derby då till helgen. Men de hade ju några helt brutala insatser. Just på Etihad också. Mötte ju med så här Bayern München, Liverpool, Manchester United. Alla den typen av matcher. Real Madrid så var de ju helt sensationellt bra. Det har de absolut inte varit närheten av i år.
Ska ju sägas då, det var ju ungefär vid den här tidpunkten City spelade ett Manchester Derby. Och då gjorde ju Haaland hattrick.
Ja, precis.
Förra säsongen.
Foden kan också va? Varsitt hattrick i den matchen tror jag.
Det kan ju mycket väl blir något sånt.
Ja, nej, det känns som att de har de kan nog stämma i bäcken här på lördag är det väl? Eller är det söndag som vi får ta reda på det. Som nästa match spelas. Den spelas söndag den 29 oktober då 17:30. Så att det är sena söndagsmatchen. Men viktig tre för City. Vi tar oss vidare och lördagens ändå stora match blir väl ändå London-derbyt då. Chelsea mot Arsenal där jag måste säga att jag tycker att det är... Ja, men det är fruktansvärt slarvigt av Chelsea att de inte tar en trea i den här matchen. 2-0, full kontroll, klart bättre laget. Arsenal gick inte att känna igen. Där kändes det som... Så här, vi tyckte att Liverpool var lite sömniga inledningsvis. Här var det några som inte hade hitta tillbaka efter landslagsuppehållet. Chelsea är ju... Nej, de ska bara vinna den här matchen.
Ja, alltså... Jag satt och tänkte om vi börjar någonstans typ runt... vad blir det när det målet kommer med... Ja, det är Rice 77. Jag satt i 70:e och tänkte... det finns knappt en chans att Arsenal gör mål i den här matchen. Och då tänkte jag för mig själv, det skulle vara något slumpartat. Det skulle vara en straff, ett rött kort eller så som det blir med målvakter. Och jag måste säga, hur trött är man inte på målvakter med bra fötter? Mm. Alltså jag är så trött på det. För att jag menar, jag förstår att ja, men en mittfältare kan också slå bort en passning och göra så att matchen vänder på ett negativt sätt. Men herregud, en målvakt är ju liksom, det är den sista posten. Och du får inte slarva. Och jag fattar inte att tränare, för det ser vi alla de bästa tränarna i världen, vill ha de här spelande målvakterna. Du tar sån oerhörd risk att bara, ja visst, men du måste kunna värdera lägena. Att ibland så ska du slå... får du skicka den långt. Och jag menar, Raja gör ju liksom samma liknande misstag och står ju för blunder liksom med, och då tänker jag snarare med, liksom, med passningarna. Jag är så trött på det, för jag menar, som du säger, jag tycker att Arsenal och Pochettino, han har ju läst den här matchen på helt rätt sätt, för att de, alltså deras pressspel, det sitter ju i typ 70 minuter. Mm. Klockrent. Och där tycker jag att en sån som Gallagher är helt makalös genom hela matchen.
Han var bra en tid.
Arsenal kommer liksom inte ur det här pressspelet. De hittar ju ingen lösning på det. De kommer inte ur det. Alltså de har verkligen... Jag tänkte så här, okej, nu måste de ju göra någonting i andra här. Men det fortsätter ju på samma sätt. De har ju sen visst, ja, Chelsea får ju mål på straff. Men de hade ju kunnat göra... De förtjänade ju verkligen att ha ledningen. Och det blir ju ett rån här. Får man ju säga, för att Arsenal har ju ingenting. Nej. Fram till Sanchez blunder här.
Nej, märkligt.
Och sen och då får man ju det här momentumet. Det vet ju alla var liksom den klyschigaste klyschen, att mål förändrar matcher. Att då känner de att nej, men nu går vi för det. Och att Chelsea får ju det här, man känner det hela Stamford Bridge, känner jag så att fan vi får inte bara tappa det här nu. Och så kommer det. Sen får man ju säga att det är snyggt av Declan Rice att var vaken där, och det är ett ganska snyggt avslut faktiskt.
Det är det definitivt. Nej, men det är märkligt att, som du säger, också i det läget 2-0, då handlar det väl bara om att inte bjuda in motståndarna. För det har ju Chelsea konstaterat, att Arsenal har inte sin dag här. Och de växlar inte upp någon gång i den här matchen. Det är bara ett misstag från oss som kan bjuda in dem. Och så står Raya för det där. Och som du säger, då, många tränare... Men jag förstår väl att det är en fördel att ha en målvakt med bra fötter. Det kommer det alltid vara. Men att man nu har implementerat det så tydligt i ens... filosofi hela tiden, att du ska arbeta med målet så mycket. Och jag lovar att Pochettino kliver in och säger i omklädningsrummet att du ska fortsätta spela sådär, vi ska inte tveka i fortsättningen om att vi har en målvakt med bra fötter, utan vi vill börja våra uppspel från målvakten och vi ska kunna spela oss ur pressen genom honom. Problemet är att det kommer kosta väldigt mycket poäng på den här resan, och frågan är hur mycket pengar det kommer ge sen när allting sitter. Sanchez ratades ju av De Zerbi för att han inte tyckte att han hade tillräckligt bra fötter. Han tog in stil där. Ja. Så att det är ju frågan vad Chelsea gör här. Och Rajas fötter, nu sjöng de väl om Ramsdale uppe på borta läktaren.
Ja, precis. Han missade ju matchen för att han har blivit pappa. Ja. Men han känner väl nog att...
Vad händer här?
Ska inte jag få chansen nu?
Nej, men nu precis. Vi får se vad som händer där. Men
jag tror att han kommer fortsätta spela.
Det blir en jobbig press också på Raya, såklart. För att man undrar varför det här bytet skedde. Och Raya står ju inte för någon misstag med fötterna. Utan snarare med händerna då.
För
positionsspelet då. För att han står ju jätteknasigt här på Mudryks inlägg.
Jag vet inte om jag ändå vill lasta honom så mycket för det där målet. För det är ju, man ser ju på... Mudryk, det är ju på blicken att det är ju ett inlägg han går efter där. Och då ska ju ändå målvakten...
Det är så synd att det är ett inlägg. Kan inte Mudryk bara få göra drömmål?
Ja. Alltså han gör ju nästan bara snygga mål. Ja. Han gjorde ju ett snyggt mål här i landslag för Ukraina också i landslagsveckan. Men man ser ju på honom att det är ju ett inlägg han går för. Och det är ju det som Raya är beredd på. Sen kanske han står lite väl långt ut. Men jag tycker inte att det är en så stor tabbe. Jag tycker snarare då... Alltså, det han gör strax efter där är värre. Mm. Men
om vi ska fokusera på det positiva för Chelsea då, det är att man ser bättre och bättre ut. Jag tycker att man börjar hitta saker i att Nu har man hittat det här mittfältet i form av Gallagher, Caicedo och Enzo Fernandez. Gallagher, ja, som du säger, riktigt bra. Caicedo.
Och det mittfältet var väldigt,
ja,
bra.
Ja, men riktigt bra. Sen dessutom då, man nu spelar man ju tydligare än en fyrback. Det tjatade, ja, vi om. Sluta med den där fembacken. Mm. Och när Reece James hittar tillbaka, vilket han nu ska vara inom kort, han hoppade ju in här i sent i matchen, men när han är med från start så tror jag att man steppar upp också på ytterbackspositionen. Men jag tycker även att Cole Palmer från, ja, City, vilket bra nyförvärv.
Jättebra.
Såg ju hur han blixade till de få chanser han fick i City. Han är ju såklart väldigt skolad och Pep har hållit honom högt. Men nu får han ju faktiskt platsen högt upp i banan, nästan hela vägen längst fram, och jag tycker att han står för en riktigt fin insats.
Ja, och även Sterling, han passar ju honom såna här matcher. Men som sagt, och Boris James, jag tycker ändå Gusto gör, han har bra, för Martinelli är ju,
Martinelli men jag tror han är en bra ersättare. Ja. Han, för Martinelli skulle säga att han tappar ju bort Trossard på 2-2 målet, men jag håller med om att nu har de ju fått en bra ersättare, ja, på högerbacken.
Jag tycker att Martinelli visar ju att han är ju så oerhört viktig, för han kan ändå på egen hand driva spelet och förändra matcher. Mm. Men Gusto har ändå, så det är en tuff uppgift för Gusto, men han har ändå väldigt bra koll på honom, tycker jag. Men sen absolut, sen blir det den här pressen mot slutet, och där får han väl ändå ta på sig lite grann. Men, nej, men som du säger, mittfältet jättebra. Palmer är jättebra. Jag tycker också Pochettino visar vilken stor tränaren är, att just det här med pressspelet, de går upp i någon slags 4-4-2 i pressspelet hela tiden, och sen 4-3-3, att han är taktiskt oerhört skicklig.
Ja, det. Och tänk då när NKK kommer in till det här laget, ja, också, för jag tror att så här, Jackson är borta nu, men Jackson, men i all ära, men NKK är en klassspelare, och jag tycker ändå att det finns utrymme för ytterligare mer spets till det här laget. Och då tror jag Chelsea tar nästa kliv när han då är tillbaka. Tufft schema, men för Chelsea framåt då. Nu är Brentford på hemmaplan.
Men att de får med sig det här, att de känner att det är klart en
besvikelse. Men de är bra mot topplagen. De, ja, har gjort en bra match mot Liverpool. Det stod, ja, de upp väldigt bra. Och här mot Arsenal också en bra insats. Det är, ja, ju bara att de lämnar båda de matcherna då, med bara en poäng. Det kändes ju som att de i en rättvis värld, även om det aldrig finns något rättvis resultat, man är trött på att höra, men det är klart att Chelsea hade kunnat lämna de två matcherna med 6 poäng istället för 2.
Ja, sen vill jag bara säga med Supersub Trossard, det finns ju många såklart som menar på att han förtjänar en startplats. Och det gör han väl tidsnog, men jag tycker att skillnaden mellan Martinelli och Trossard, att Trossard har ju de här, alltså hoppar in, slutar matcher, genom en chans på en touch så kan han avgöra matcher. Men Martinelli är så oerhört skicklig i spelet och kan vara bra i liksom 90 minuter och är liksom en uppspelspunkt på ett annat sätt än vad Trossard är. Ja. Sen har Trossard de där enorma spetsegenskaperna i just avslutet som gör att det kanske är värt att ha någon på banan. Men Martinelli är så pass viktig för Arsenals spel så att jag tror att det ändå är, att det inte är något snack där, att över tid, över en hel säsong, så är det Martinelli,
ja,
som är
etta. Han är väldigt viktig för Artetas sätt att spela fotboll.
Sen var det positivt för dem att Saka kom tillbaka nu.
Ja, och stå för assisten, och att Arsenal tar, ja, poäng när sen de inte är bra heller. Det, men att Arsenal tar en pinne när de inte är bra, och ja, att lämna Stamford Bridge med ett kryss, det är ändå bra. Så att Arsenal, de har fortfarande inte förlorat i år. Och släpper in, nu släpper de in 2 mål, men han släppte in ganska få mål den här, ja, säsongen också. Så att det får Arsenal ta med sig. Då har vi en boostad trippel att presentera. Och det gör vi ju såklart i samarbete med vår nya partner Come On, som precis lanserat en ny sportsbok med riktigt grymma odds. Vi är inne i god form just nu. Dessa blir trippel satt då till 10 gånger pengarna är i helgen. Grattis till alla er som ryggade. Och idag, Kalle, nu är det din tur att erbjuda oss en trippel som ska sitta här till Champions League.
Ja, precis. Det blir lite extra press på när Sabri satte en för det här. Men jag har också varit i bra form innan det här. Så att jag har en god känsla. Och Champions League är tillbaks. Så då tar vi ju och riktar blickarna mot det. Så på tisdagen så har jag hittat 3 matcher med 3 spel i. Och först ut så är det Galatasaray mot Bayern München. Jag tror att båda lagen är mål. Galatasaray vann ju på Old Trafford och har visat sig vara målfarliga i Champions League den här hösten. Så att jag tror absolut att de kan spräcka nolla mot Bayern München. Och Bayern gör väl alltid mål när de spelar fotboll. Sen har vi matchen mellan Union Berlin och Napoli. Napoli som står på 3 poäng efter första matcherna här. Och behöver, nu har de ett dubbelmöte mot Berlin när gruppspelet vänder här. Så jag tror att man vill vinna båda de matcherna så att man känner sig rätt klara sen. Därför tror jag på att Napoli vinner borta mot Berlin. Och till slut så har vi då Benfica Real Sociedad som känns som en ganska tuff match till en början. Men Sociedad leder sin grupp också och startat den här säsongen väldigt, väldigt starkt. Så att jag tror att man åker ner till Portugal och i alla fall får med sig ett kryss. Eller vinner då. Och att båda lagen gör mål. Och tillsammans så har Common boostat den här trippen upp till 10 gånger pengarna. Vilket känns som väldigt schysst av dem.
Ja, verkligen. Spelet finns på common.com under länken experterna. Och kom ihåg att du måste vara minst 18 år för att få spela. Spela ansvarsfullt och upplever du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Stort tack, Common! Det var en 21-match också denna lördag, denna späckade lördag. Och det var ju vårt sorgbarn Manchester United som dock vann. 3 poäng. Jag har fått kritik och jag kan förstå det. Eller kritik. Folk säger nu är vi lite trötta på den här repaskivan om United.
Vi är också trötta på det.
Det är svårt att bara addera att hitta en annan skiva.
Ja, det är ju så. Jag fattar att så här, men det kanske är United-supportrar som liksom stänger av nu då. För att det är tjatigt att prata om att det ser dåligt ut. Men vad ska vi göra då? Ska vi sitta och säga då att nej, fantastisk insats. De är ju utspelade första halvlek mot Sheffield United. Ja. De är ju det. Mm. Och det är ju bara tur att Sheffield United är så pass dåliga. Ja. McBurnie har ju en chans tidigare att kunna göra mål här och bränner ju jätteläge. Och det finns ju ingen som kan sitta och säga att United får oförtjänt mycket skit för deras spel. De är faktiskt bra på riktigt. Det finns ju ingen som kan säga det. Men absolut, man kan vända på det och säga att det är ju starkt att man lyckas vända ändå. Och Dalots mål är ju jättefint. Och att McTominay får göra mål igen är ju jättebra. Så att, men det är alltså, man vänder på övertid, det har man aldrig tidigare gjort, tror det eller ej, mot Brentford. Och här är man illa ute mot Sheffield United. Sheffield United som alltså är ligans sämsta lag. Och de har man problem mot. Så att står fast. Jag skiter i om folk tycker att det är tjatigt. Det ser inte bra ut.
Nej.
Men absolut, de har tagit 6 poäng på de 2 senaste. Mm. Och det kan man inte säga någonting annat
om. Och snyggt mål av Dalot.
Ja, och vill man vända det till något positivt så är det ändå att när de nu försöker lösa de här knutarna under tiden så tar man 6 poäng. Mm. Och det är såklart att de kommer till träningsanläggningen och känner att okej, vi kan ändå släppa ner axlarna lite grann nu. För det är inte den typen av stress. Och nu väntar ett derby. Och liksom, derby är ju vad det är. Då kan de ju liksom gå på det och känna att har vi en bra dag här.
Det är inte derby som i Stockholm där det är...
Nivån är ungefär lika dåliga.
Exakt, där liksom bara,
här är det världens bästa dåliga lag som man ställs mot.
Det blir ju att man blir förmodligen helt sönderkörda. Men det händer i alla fall vad det verkar saker i... på ledningsnivå i Manchester United, och det tror jag är positivt. Det är, ja, sen om det blir bättre, de har ju testat många olika vägar och det blir sällan bra. Vi har ju en ägarfråga som hela tiden är osäker och där man inte riktigt vet vem som ska, hur mycket Glazers vill släppa och vilka som ska ta över då. Men det verkar då vara nära med en från Storbritannien är han ju Ratcliffe. Och det är väl Englands rikaste man typ.
Ja, han har ju varit, det har ju varit där Qatar, Radcliffe, vilka ska ta över. Och nu verkar det som att Radcliffe ska få 25% och ska få bestämma ganska mycket.
Ja, rätt mycket sportsligt då. Och det verkar ju som att han vill agera ganska tidigt här då, och ta in en ny sportslig direktör. Och det är Paul Mitchell som är ett ganska känt namn på öarna. Han är 42 år gammal, har jobbat bland annat med Southampton, byggde han upp. Han har byggt upp Leipzig, nu är han i Monaco. Men han är ett aktat och bra namn. Mm. De har även varit på han som vi nämnde i podden, Jonas Olsson, Ashworth, som var tidigare Brighton, nu i Newcastle.
Precis.
Som gjort det fantastiskt bra.
Det kan bli svårt att lösa honom.
Det blir nog jäkligt svårt, och varför ska han gå dit i känslan just nu. Men det ska hända saker, och det är väl den här John Murtough då, som har varit i klubben sedan 2014. Och jag måste bara konstatera att han har varit värdelös i allt han har gjort. Nej, men alltså, det är väl det enda jag kan säga. Det måste ju varit så. Ja. Han kan ju inte ha gjort ett bra jobb. Nej. För då hade nog United varit på en bättre plats. Det har spenderat hisnande summa pengar. Och vi ser att United, som efter Sir Alex Ferguson, det är väl 10 år efter att han har klivit av, befinner sig på en 8:e plats och är sämre än någonsin. Ja. Och det är väl någonstans också bra om det kommer in en sportsdirektör som sätter en linje för klubben. Det vi vet att de har gjort det senaste året, det är att de har tagit in en tränare efter Ole Gunnar Solskjær, som har fått lite för mycket mandat. Men jag fattar någonstans också att det blir så. Det blir så här att okej, nu kommer en tränare med lyckosamma resultat i Ajax. Gjort det bra där. Han måste få bygga upp sitt lag. Men problemet är ju att han har ju fortsatt att ta in dåliga fotbollsspelare. Och sen måste väl United i långa loppet också se till att man blir en bra miljö för spelare som kommer dit. Det är inte, varför blir alla nyförvärv dåliga i AIK? Det är en annan fråga. Men varför blir alla nyförvärv dåliga? Det bara kom så automatiskt. För det är liknande. Sen ska man inte jämföra klubbarna mellan på övriga plan. Men varför blir alla spelare dåliga när de kommer till Manchester United?
Nej, men någonstans så handlar det lite som när vi hade Jonas Olsson här. Vi ställde frågan, är det liksom ett spelarproblem, tränarproblem, ägarproblem? Och det är väl i alla led som det stinker.
Jag förstår att det man säger nu när man ser United spela utan helt idé och stjärnor som inte mår bra. Och jag menar, det är bara kolla på de individuella prestationerna. Det är ju ingen spelare i United. Nu är Höjlund en dålig match också. Så nu kommer väl Höjlund vara dålig här framöver också. Alltså, vad händer med honom?
Ja, och precis. Och det är nu förvärvet.
Alltså, jag ska inte såga honom, men jag bara så här. Jag ser ju vad som händer med alla spelare som kliver in där. Det är väl klart att han kommer bli dålig. Det är ju helt omöjligt att han ska vara bra. Det kan jag ju inte se. Då måste ju klubben måste ju rivas upp.
Men det är klart att om Radcliffe kommer in här nu och Mitchell kommer in som sportchef, så är det ju en sportchef med ett bra CV. Ja. Han har ju alltså hittat storspelare som Van Dijk, Mané, Olmo, Nkunku, för att ta några exempel. Sen är ju inte det lika stora klubbar som man har hittat dem i, alltså Southampton och Leipzig. Men han vet i alla fall, han har ju bevisat att, nu har jag ju nyligen lämnat Monaco då, men nu har jag ändå, och vad det beror på, men kan man ju fråga sig. Men nu har man ju, han har ju visat att han vet hur man scoutar, hur man jobbar, hur man prickar in rätt spelare och hur man jobbar lyckosamt över lång tid. Så att sen är det ju såklart brasklappen att det är något helt annat att ta jobbet i Manchester United, för nu handlar det om resultat direkt och inte kanske kunna på ett mer skyddat sätt jobba över tid som man kanske kan göra i Southampton och till viss mån även i Leipzig till exempel. Men det är såklart att United-supporten har ju skrikit länge efter ett ägarbyte. Nu verkar det ju då som det inte kanske blir ett totalt ägarbyte här, men att det också krävs förändringar i den sportsliga ledningen. Och då ska det bli väldigt intressant att se vad United kan ta vägen.
Vi måste ju också såklart nämna att United och hela England är ju i sorg med tanke då på att legendaren Bobby Charlton gått ur tiden. Han dog under lördagen, va?
Ja, precis. Det var ju då nyheten kom ut.
Kom ut i alla fall, kanske var fel.
Har ju lidit av demens länge. Är ju, vi har inte sett honom spela såklart. Men det är ju en spelare som har vunnit Europacupen. Han vann ju VM 66 när England vann på hemmaplan och utsågs ju då till turneringens bästa spelare. Och det är ju många som menar på att det är den största spelaren som England har haft, och Uniteds största spelare någonsin. Vann ju bland annat 3 ligatitlar med United. Var ju också med i den här fruktansvärda flygkraschen i München 58 Och då var han bara 20 år. Var en av de som överlevde den kraschen när de hade, var på väg hem då från att ha spelat mot Röda Stjärnan i Europacupen. Och så mellanlandade man i München och där den här fruktansvärda kraschen. Så att, och det är en spelare och en ledare som har varit mycket i United även efter sin karriär. Och beskrivits av många av de här stora spelarna som kom under till exempel 90-talet. Som beskrivit honom som en väldigt fin människa som har varit där och stöttat dem och i både vått och torrt. Så att det är en enorm saknad i framförallt Manchester United men hela England.
Ja, absolut. Och vi har ju aldrig sett honom spela fotboll och vi känner honom givetvis inte. Men vi kan väl lyssna till en som har alltid haft en god relation med Bobby Charlton, nämligen Gary Neville.
Manchester United's greatest representative around the world and has been for 50-60 years when you think he was one of the original Busby Babes who was part of that tragic Munich air crash and survived it and lost a lot of his teammates and colleagues in that but came through. Obviously won youth cups at Manchester United in the early days under Sir Matt Busby, then obviously went on to win the European Cup, the World Cup and obviously in the more modern era director at the club who used to come into the change room after every single match, win, lose or draw. And something when I was a player at the club you maybe would take for granted, that this, Jamie's just described him as an icon, a legend, would be walking around your changing room saying well done or offering his commiserations and trying to pick you up if you'd obviously lost a game. And it's obviously a great loss today, but I've no doubt that he is English football's greatest player and English football's greatest ambassador, more importantly a champion on the pitch and off the pitch.
Ja, en stor spelare alltså och vad det verkar då, en gentleman som alltid varit där och stöttat United efter sin karriär. Så vi säger vila i frid då till Bobby Charlton och sen tar vi oss till söndagen där det bara spelades en match. Mm. Men det var en riktigt trevlig fotbollsmatch och den krockade inte med ditt derby utan den spelades då 17.30 söndag. Aston Villa mot West Ham, två uppstickarlag men på kanske lite olika nivåer då vill jag ändå säga, ligger ju hyfsat nära varandra i tabellen inför matchen gjorde de. Men West Ham är en dålig säsong i fjol men en riktigt bra säsong dessförinnan. Alltså dålig i Premier League, de vann ju Conference League var det ju. Ja, de och ett Aston Villa som var starka i fjol, framförallt under våren och som i år har stora ambitioner. Och West Ham känner kanske att de också har möjlighet att ta sig till Europa via ligaspel i år. Det är inte otänkbart då, om man fortsätter att leverera. Men efter den här matchen så känner man ju bara wow, wow, wow. Mm. När det kommer till Aston Villa och Unai Emery. Man är på en femte plats just nu. Och vi har ju pratat så mycket om vad den kan innebära. Och det här blir inte lätt för Newcastle, United, Brighton och kanske Chelsea i långa loppet också då. Att ta sig förbi. För Aston Villa är ju på riktigt. Vilket... Alltså... komplett fotbollslag sett till spelarkvaliteterna som finns där ute.
Ja, alltså jag tror att det är elfte raka segern på hemmaplan i ligan som de tar. Vilket är väldigt imponerande. Aston Villa är ju lite som vad gäller Brighton, även om det skiljer sig en del hur de spelar, så finns det ju fortfarande här att det läcker en del bakåt i vissa matcher. Att man släpper en del på defensiven. Unai Emery tar ju en del risker i och med att han gillar att trycka upp laget. Men när det klickar så är det ju väldigt kul att se Aston Villa. Unai Emery är ju en stor tränare. Det är ju ett stort namn. Jag tyckte det var imponerande att Aston Villa kunde rekrytera honom överhuvudtaget. Och Douglas Luiz som hade en bra säsong förra säsongen. Gör två mål här och visst är jag ju straffskytt men är ju också en liten sån här spelare som går lite under radarn. Men det är klart, det går inte att blunda för en sån spelare som Ollie Watkins. Vi har ju följt honom länge och man har ju stått och liksom rivit sig håret lite för att han har kommit...
Man har ju alltid varit så här rivig som man är nu.
Jag tror att det var förra säsongen, han kom till så mycket läge men han brände hela tiden. Mm. Det släpper aldrig riktigt. Men... förra säsongen och framförallt den här säsongen visar han ju vilken klassspelare han är. Och, vi pratade lite om det innan här, att undra vilka klubbar som kommer, för det är klart att klubbar kommer försöka rycka i honom redan kanske i januari.
Ja, alltså så här, nu är han ju i Aston Villa och det är en klubb som har spenderat väldigt mycket pengar och att de skulle sälja Ollie Watkins nu.
Nej, då ska de ju riktigt bra betalt.
Alltså deras ambitioner är ju att ge sig in här och vara en klubb som faktiskt spelar i Champions League nästa år. Så att jag tror det krävs enorma summor, och han är engelsman och allt det där, och då skruvas priset upp ytterligare. Men vilken klassspelare vi har att göra med här. Alltså han är ju, han är bra i omställningsspelet, men han är ju också bra i när Villa skapar tryck. Han är en framspelare, han är en avslutare och han är en bra pressspelare. Han har det mesta, och jag bara tänker så här, han är bättre spelare än Gabi Jesus, tycker jag. Han skulle vara utmärkt som nia där, han skulle vara helt fantastisk i Tottenham som nia. Så det är få nior i ligan som är bättre. Vi har en tydlig, och sen är det en diskussion där bakom. Mm. Och definitivt att Ollie Watkins är med där. Han ligger ju bakom så otroligt mycket, och tillsammans då med Diaby, och det är McInn och Douglas Luiz som pumpar på centralt. De har ju Kamara som liksom sköter defensiven, och sen är McInn och Luiz med och fyller på, och det är Lucas Digne och Cash som kan komma runt på kanterna. Jag tycker det ser så otroligt bra ut för Aston Villas del, och de är underhållande att kolla på. West Ham har ju ingenting, de orkar ju inte försvara över 90 minuter, för det är så mycket frenesi och så många löpstarka och skickliga spelare i Aston Villa. Så att jag, 4-1, det är grymt imponerande, och det ska bli jäkligt kul att följa dem under hela den här säsongen, hur långt det kan räcka.
Ja, absolut. Och det skulle väl vara det om de säljer Ollie Watkins. Som du säger, jag tror att han skulle passa väldigt bra i Arsenal. Det har varit rykten att Arsenal vill plocka Ivan Toney när han kommer tillbaka från sin avstängning. Men jag tror att han skulle fungera väldigt bra i Arsenal, och som du säger även i
Toney är ju en bra länkspelare, en bra avslutare också. Men han är ju inte lika rörlig, tycker jag, som Ollie Watkins. Och tittar man på hur fotbollen som bedrivs idag, så tycker jag att den löpkapacitet som Ollie Watkins befinner sig, eller som besitter, det måste man ju älska som tränare. Och jag är inne på att Spurs i det långa loppet kanske kommer börja leta efter en ny renodlad nia. Absolut. I synnerhet om inte Richarlison kommer igång här. Då får man ju släppa honom till någon La Liga-klubb där han kanske trivs bättre. Men då kanske Spurs går ut och jagar. Men han blir inte lätt att lösa, samtidigt som Watkins kommer kunna ställa krav snart. Att jag ska faktiskt vara på den största av scener. Jag ska spela Champions League-fotboll. Och kan inte Aston Villa bjuda upp till det, så får nog jag söka mig vidare. Jag tänker också i ett landslagssammanhang.
Ja, alltså, som
Harry Kane vara droppande och få in Ollie Watkins på något sätt skulle inte vara otänkbart, men nu finns det väldigt många offensiva spelare. Just nu ser vi Harry Kane, Jude Bellingham, inte jättelätt att slå sig in i sättet England spelar nu, men Watkins gjorde ju mål också, framspelade Jack Grealish här i träningsmatchen som de hade.
Om de gör 4 mål mot West Ham, ska det bli väldigt intressant vad de gör med Luton till helgen.
Ja, det blir slarvsylta i känslan.
Ja, det borde ju bli det. Ja. Sen är inte alltid fotbollen logisk. Men ja, det är lite trevliga matcher som väntar här för Villa. Luton och Nottingham och Fulham. Sen ska vi möta AZ i Conference League back to back. Då.
Men där har de ganska, verkar vara rätt bra rotation i Villa. De är bra på att hantera det där. Och nej, men det har ju varit ute i cupspel tidigare. Sen så växlar den upp i vår då, när det börjar bli.
Och det här är ju att ytterligare få gå på United där. Och så finns ju den här stressen i kampen om Europaplatser.
Ja, ja.
Att Aston Villa, Brighton, de fortsätter ju vara med och håller den här
höga nivån. Nej, men en annan säsong så kan man kanske vara dåliga och ändå så här, man kommer femma då. Var ju inte så bra, men det är man dålig i år. Nu tycker jag, alltså Chelsea kommer ta kliv. West Ham kanske får det jobbigt, men Brighton kommer ju, nu är de 5 raka förluster eller vad det är, eller inte vunnit på 5 matcher är det väl. Men de kommer ju också bli bättre här och vinna, ta mer poäng. Newcastle är ju definitivt i toppen för att stanna. Aston Villa är det också, och topp 4, de känns ju omöjliga att rå på just nu. Så att det blir kämpigt här för lagen som vill klättra. Alltså plats 11 och neråt, det är ju redan klart. Det finns ju inget lag från 10 uppåt som kommer gå ner där. Det är väl om West Ham skulle tappa fart, men jag tycker ändå att det finns för många bra spelare i det laget faktiskt.
Ja, nej, så är det.
Ja, en härlig Premier League konstaterar vi även denna vecka. Champions League i veckan. Dortmund Newcastle, såklart. City har det ju tacksamt, för de ska ju möta Young Boys här och står ju redan på 6 poäng, så de kan nog chilla lite. Men ett lag som inte kan chilla, det är ju Arsenal, som ju har lite kniven mot strupen och ska åka till Sevilla.
Ja, Sevilla. Det Arsenal är väl ändå, får vi säga, favoriter i den matchen. Mm. Men det är klart att det är inte en jättelätt bortamatch. Så att, ja, i och med att den här gruppen ska ju Arsenal klara av, såklart. Och det är viktigt också att ta den här första platsen som man inte får, som Arsenal tidigare alltid fick. De kom ju tvåa, så fick de alltid Bayern München i slutspelet och så var det tack och hej. Så att det är ändå viktigt för Arsenal att komma... komma etta, ja, nej, den här i den här gruppen. Och Sevilla som spelade oavgjort mot Real Madrid i helgen, till exempel.
Ja, nej, men den matchen, alltså, jag tycker ju bara det är kul med matcher som får betydelse. Det, ja, Uniteds match är jätteviktig, men Citys match är ointressant. Men Sevilla-Arsenal blir ju högintressant, för sen ska de ju mötas också då på Emirates om några veckor här då. Ja, men bra Björn. Vi har väl hållit igång här lite drygt en timme. Vi har Spurs Fulham ikväll. Det ska väl Spurs vinna, va?
Det borde de göra. Något annat vore en riktig, riktig skräll.
Hoppas vi att Kulusevski kan komma lite i målprotokoll också, så att han kan leverera framåt. Men den matchen får ju torsdagsgänget plocka ner helt enkelt.
Precis, och snacka upp helgens matcher.
Ja, och ta ner Champions League-matcherna. Så det finns mycket för dem att ta sig an, och vi hoppas att ni vill lyssna och att ni är nöjda med dagens avsnitt, och så hörs vi om en vecka igen helt enkelt.
Det gör vi.
Tack så mycket. Hej.